Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag har klippt klart och ja, det kommer ett nytt avsnitt. Men först och framförallt, du som vill hjälpa oss kunna fortsätta med den här podden, börja nu med att boka och kom till Skala Teatern den 28 november. För då kör vi för första gången Krull och Kriminell live. Då kommer vi stå på scen med Kriminell och annat oförutsägbart lullull. Alltså torsdag 28 november 19.00 på Skala Teatern i Stockholm. Biljetter krokar du på deras hemsida. Skalateatern.se. Vi ses, hoppas jag. Nu, dags för nytt avsnitt. Mycket nöje. Krull och Kriminell.
Vad var det för typ, vad skulle man kunna säga att etiketten på? Vad var det för typ av kriminell?
Typ av kriminell, man kan ju kalla mig för narkotikahandlare, milt sagt. Det var ju mycket kokain och så liksom.
Langade, smugglade?
Ja, langade mest liksom. Det var ju det vi, ja det var det jag gjorde. Det var ju bra pengar. Vi hade ju liksom aldrig några problem. Folk betalade. Jag har inga pengar, ja, ge mig den där guldkedjan och sådär. Det var ju mycket krigshistoria. Visst har jag varit med om vissa grejer som jag inte är stolt över, förstås. Men liksom det då på den tiden var det liksom någon form av liksom, vad ska man säga, det var våldskapital om man säger så. Det var man ju tvungen att ha i de här kretsarna för att liksom ingen ska, för att folk skulle liksom betala liksom. Nu snackar jag slutet av 80-talet, början av 90-talet.
Som ettåring kom Micke Jankovic till Sverige 1966. Knappt 15 år senare började han röka braj, vilket blev början på hans 20 år långa kriminella liv. Under de här åren hann Micke med att tillhöra såväl toppen som botten bland kriminella. Upplevde också hur den kriminella världens dittills oskrivna lagar och regler skrevs om. Plötsligt blev det ny tid och det omvända plötsligt gällde och gamla regler tappat sitt värde.
Sen så kom heroinet in. Och det var ju tabu. Men det var ju några som kom in och började med det lite i smyg för andra. Men sen var ju det liksom normaliserat.
Det är som i maffian, italienska maffian påstod ju länge att de inte skulle hålla på med det.
Jag vet inte.
Sades det.
Jag tror inte det på den nivån. Men det,
nej,
var,
men
det
just var den ju, inställningen
ja,
till
det. Ja, det var ju så. Man, det, var ju liksom, det fick man inte hålla på med.
Det varför
var,
är det så?
Jag vet faktiskt inte exakt, men den är ju dödlig liksom. Det är mer konkret.
Fast den är ju ren.
Ja, men jag vet inte. Men så var det i alla fall. Att det var liksom, nej, det får man inte hålla på med. Men sen var det normaliserat och jag även själv kom in i det där. Och det var ju bra pengar. Så jag kan ju ärligt talat säga att jag fastnade lite i det. Att jag skulle bara göra en grej, men sen var det mer.
Brukade du själv också?
Nej, jag tog ingenting då själv. Inte heroin, men jag gick ju på kokain och på cannabis och drack alkohol. Och liksom ute och släpp krogen och det. Sen kom ju kokainet. Och sen liksom kom ju heroinet till slut. Det som hände med det här, det var att det kom in mer pengar. Men det som också hände var att jag kunde inte längre rättfärdiga mina handlingar. Jag började med sämre, jag fick så här... Vart orolig över liksom, snutnojer. Och jag ökade mitt kokainintag. Och att det blev normaliserat. Och att jag liksom började testa lite själv. Olika kvalitet, hur de rann på folie. Och jag kommer ihåg hur fort jag blev torsk. Och jag kommer ihåg att jag... man kan ju säga att jag hade en arbetsdag. Liksom. Jag vaknade 9 på morgonen, kanske 8 på morgonen. Sen hade jag möte inbokade. Sen en morgon när jag vaknade... så kände jag mig så här förkyld så här. Jag tänkte, fan, jag blir sjuk liksom. Så då kom en polare in till mig som, ja, vi skulle åka iväg. Då sa jag, fan, jag tror jag börjar bli förkyld. Så då sa han till mig, vadå, har du börjat röka heroin på kvällarna? Jag har bara gjort det 3 kvällar. Han bara, du är dålig. Jag bara, men det är omöjligt. Jag har bara gjort 3 kvällar. Nej, men du har nog torskat dit. Jag bara, va? Då sa han, men ta lite grann och lägg det på en folie och testa. För jag bara, tog ett litet blås. Och då blev jag frisk och då förstod jag, shit, fan, jag är torsk. Men samtidigt så började jag gilla den här. För den, vad ska man säga, påtändningen, den gjorde så att jag liksom, allt det här dåliga måendet jag hade, det stängdes av.
Dövare,
ja. Ja, det dövade helt det här. Men sen, liksom, det här liksom, jag spårade ju, jag hade ju tillgång. Så liksom, jag rökte, började röka extremt mycket.
Tänk på den här inställningen till att just heroinet är sånt big no-no. Har det att göra med din bakgrund, vi säger Serbien och allt det där, att det är som någonting som man pratar om i släkt och bland familjer, vänner, och att det sen låg som ryggsäcken, ja, för att du visste att du gjorde fel?
Ja, det är vänner och kanske inom familjen. Jag kommer ihåg när man var liten, eller man gick i högstadiet, fick man kolla på den här filmen Ett anständigt liv.
Stoffe och
som ett vanligt exempel, och tänkte, fan, kan man hamna där, tänkte jag. Började jag själv hålla på med det. Hur som helst. Där började liksom allt uppdagas. Jag började tappa kontrollen helt. Jag kunde inte hålla färgen längre. Det började liksom... Det var ju en person som då jag var förbannad på, men som hade modet att gå till mina föräldrar och berätta som det var. Eran son började med heroin. Och då var jag konfronterad av släktingar och det. Och lösningen på det problemet var då att de skickade ner mig till Serbien och Montenegro. 93 där, sommar 93. Då var det ju krig. Och det var lite så här, jag bara, men vad fan, jag kan inte åka ner dit, det är krig. Jag bara, shit, det var jobbigt. Plus att jag hade massvis med ouppklarat här, men jag tänkte, ja, men det löser jag sen.
Vad var det som hade börjat spåra innan vi åker ner dit?
Nej, men jag...
Alltså, hur märkte du att det förändrades?
Nej, men liksom, mina vrister var som 2 handbollar. Jag rökte så mycket så att liksom levern hann inte med. Det bara rann ner vatten och jag liksom såg för jävligt. Plus att jag inte hade kontroll längre på affären, om man säger så.
Hur påverkade det personligen?
Jag liksom var ju helt, jag var ju liksom helt väck. Jag kommer knappt ihåg så mycket av den tiden.
Blir man mer apatisk och tappar och glömmer grejer, eller blir man bara dum i huvudet?
Nej, jag... glömmer och glömmer. Ja, det gjorde jag säkert. Men jag tappade kontrollen. Det tog över.
Så du hamnade i andra problem istället?
Alltså, jag kunde ju sköta liksom... jag gick inte själv ut på gatan, om man säger så. Jag hade ju vänner liksom, som samarbetspartners. Så det där rådde ju på ändå. Men jag var inte med i matchen liksom. Så, men hur som helst... jag var ju där nere ett helt år. Tog ingen droger där. Jag drack. Jag såg inte kopplingen. Då jag förstod inte att det var kopplat till varandra. Så jag trodde allt var lugnt. Jag träffade min nuvarande fru där nere. Hon blev gravid. Och innan hon fick komma så skulle jag vara här en månad innan. Sen fick hon komma. Jag tänkte, perfekt, nu är jag här en månad innan. Då hinner jag lösa, driva in pengar. Någon som skyller mig pengar och fixa allt. Så när hon kommer allt klart. Men så var det. Började kröka. Och sen kom ju kokainet. Och sen kom ju heroinet till slut. Igen. Så när min stackars fru kom till Arlanda, då var jag på en dag heroin. Och allt som jag hade trott var lugnt var inte lugnt. Vänner som skulle hålla pengar och det var inte så som... Ja, man kan säga att de är inte mina vänner. Det var liksom annat. Det var inte som jag hade tänkt. Verkligen inte.
Men förändringens tid hade bara börjat för Micke, som snart skulle gå från driftig knarklangare till utstött pundare.
jag kunde ju hämta grejer. Jag hade ju kokain och så, heroin, utan att betala, utan att betala sen. Så jag hade ju så kontakter, om man säger så. Men jag var ju då, kommer jag ihåg, blev kallad till ett möte. De har hämt upp mig, två äldre landsmän till mig. Man sätter bilen, vi åker, tänkte, fan är det nu? Vad fan vill de? Du vet, jag har respekt för dem, de är äldre än mig och så. Det var som en film, kommer jag ihåg. Jag fick sitta fram och han har satt tillbaka. Och de började fråga ut mig en massa saker. Just de där med heroin. Vi har hört att du började med heroin. Jag bara, nej. Nej, men det är så. Det här är därför vi träffar dig nu. Från och med nu, så du vet. Du får ingenting någonstans. Du kommer att hamna på gatan. Jag bara, vad fan, jag har varit jättekränkt. Men så var det. Och de sa, vi har gjort affärer för så många år. Allt har gått bra. Du vet själv vad som händer. De som går på heroin och kan inte göra rätt för sig. Bla, bla, bla. Det kommer gå till helvete. Och vi vill inte att det ska ske. Så, pump, från och med nu, alla dörrar stängs. Så var det. Jag kunde inte gå någonstans. De såg ju ner på det. De sa, du kommer hamna på gatan. Och det stämde ju. Du kommer hamna på plattan. Ja, och det stämde ju. Så du var på den nivån så småningom. Jag har ju varit ju beroende av den skiten. Och då har varit min kriminalitet helt annorlunda. Då var jag tvungen att fixa pengar till år sedan. Innan hade man ju grejer. Sen hade man inga grejer. Det var ju med att jag liksom kanske kunde köpa loss en 5 gram heroin och kanske sälja. Men det var ju klart en helt annan nivå. Innan så var det liksom på krogen. Men då var ju också mest, man höll ju på med kokain mest då.
Tänkte du någon gång, vad fan har hänt eller? Vad hände?
Ja, det var ju,
det är ju så jävla skillnad med.
Ja, men jag stötte ju på några som jag kände sen för. De var ju på mig direkt. Det var ju värsta skam över att man liksom hade blivit narkoman på riktigt. Även om jag fortsatte att göra lite affärer, men det gick inte så bra. Alltså det var inte på den nivån, utan jag höll på gator, langa, bara för att liksom, du vet.
Då hade du tappat det upparbetade namnet.
Ja, det var ju kört, det var ju helt kört. Jag var ju liksom, du vet, och även den yngre grabbarna tänkte, ja, Micke Årsare liksom, du är heroinist liksom. Så det var ju fakta, det var ju det jag hade blivit. Och i samband med det så började jag liksom även komma i kontakt med polisen. För jag började ju åka fast för så här små grejer, med stölder och sånt. Det var ju den nivån som hände till slut, sno för att få pengar till, vad heter det, hårsut.
Det är ju sjuk skillnad, alltså det är ju sån jävla kontrast, det är det jag menar. Alltså.
Jo, men så är det ju.
Det är ju extrema ytterligheter, menar jag.
Jag är tacksam att de här dörrarna stängdes för mig. För jag hade förmodligen fuckat ur, jag kanske inte hade förmodligen inte suttit här. Jag hade kanske blivit klippt, jag hade inte kunnat göra rätt för mig. Säkert, och heroin här tog över. Då i början var jag ju fan sned, inte jävla horungar, jävla fittor, här har man backat upp, här har man hjälpt och sådär höll jag på. Men så här efteråt så kan jag säga att jag är tacksam till det. Och det de sa stämde. För sen var det ganska intressant att jag blev drogfri. Jag kanske hade 6 månader och bara började vara bra. Då kom vissa folk fram igen och ville liksom, komma lite erbjudanden. Då som tur var så klev jag aldrig.
Funkar det på samma sätt som i andra sammanhang att det tar ju ganska lång tid att jobba upp ett namn, men det går ju jävligt fort att sabba det.
Så jag hade aldrig den målsättningen att försöka jobba upp ett
namn. Nej, det behöver inte, man kan ju få det då.
Ja, jag försökte behålla liksom, ja, vi hade sällan problem om man säger så.
Men hur var det då att komma in i den andra världen, in i stan på plattan, där de inte kanske visste vem du var?
Ja, det var ju jobbigt. Det var jobbigt.
Börja om eller?
Det var ju många, jag var inte riktigt själv. Det var ju några andra mina poliser som var med från början också. Som idag är döda. Men vissa, framförallt tänker framförallt på en som liksom började, vet, han var ju bra på slåss och sådär. Så han började ju råna folk där nere. Råna langar. Flera gånger så liksom, vad beredd nu händer det här? Jag bara, va? Du vet, så snackar du. Då har han liksom rånat den här killen som höll sålde.
Alltså, jag fastnar i bara att det är sån jävla kontrast.
Ja, men, jo, men det hände ju liksom. Men...
Minns du någon sån händelse därifrån? Hur skillnaden var?
Alltså, jag har ju en händelse som... På slutet. Jag hade de här tendenserna ändå. Jag kunde liksom gå... När jag kom över lite grejer, det var inte samma nivå. Men jag kom över en mängd. Då kunde jag liksom bara gå in till någon som jag typ kände... Och förskanska mig där. Jag stack ju hemifrån. Jag hade ju fru och barn. Tände av. Och sen tände jag på. Och sen gick jag in till lägenheter där folk bodde. Som jag kände. Typ flyttade in. Det var ingen överenskommelse. Utan okay, jag hade ju grejer. Så han var ju glad att han fick grejer. Men jag fick ju för mig saker. Jag fick för mig. Jag var inte säker med att han snodde av mig. Och då fick jag så här liksom spel. Jag jagade ut han ur lägenheten. Och tog allt av värde. Och ifrån vad började försöka blåsa mig och sådär. Han hade en låda som jag fick för mig att han hade mina pengar. Så den tog, det var inte sant. Det var ju mer att jag var nöjd. Och sen visst, kanske lite någon mängd försvann så där, men jag tog ju lite väl mycket i.
Det låter som att det hände något där.
Ja, det var inget bra. För sen stötte ju på han när jag blev drogfri och skulle gottgöra honom. Jag mådde ju dåligt över det där. Han var ju bra kille och sådär. Han har alltid varit rek och det. Det var jag som skevade ju. Men i det här 12-stegsprogrammet som jag är med i, där ingår ju liksom gottgörelse. Han var ju med på min här lista, men skrev en lista liksom. Tänkte, men jag ville ju också snacka med honom och göra rätt för honom. Det enda han sa, skit i det värdet, det ville han inte ha liksom. Han ville inte ha värdet av alla liksom, jag tog, fan, tog alla hans stereoapparater och allt skivor och allt som av någon. Det ville han. Men han ville ha de här, den här lådan som jag hade lagt hem hos morsan och farsan. Och i den här lådan var det bara kärleksbrev. Det var det han ville ha. Det tragiska i det här var ju att dagen efter jag träffade honom så dog han. Han dog en överdos i en trappuppgång där i Jordbro. Precis när jag skulle liksom fixa fram lådan. Jag tänkte, hur fan ska jag? Jag tänkte, shit, vad är värsta grejen? Så då ringde jag till han, så kallad sponsoren som vägleder i de här stegen. Jag ringde, hur ska jag gott göra? Hur ska jag göra rätt för mig? Berättade jag liksom, så fanns den här lådan. Men du får kontakta hans anhörig och ge den till honom. Jag bara, vad tänkte jag? Okej. Så gjorde det. Jag gjorde som hon sa. Ringde henne. Och berättade.
Hur började du samtalet?
Det var jobbigt. Jag beklagade ju liksom vad som hänt. Och att jag kände en son som förut. Att jag hade det här som han ville ha. Och jag hade tänkt att ge det till honom. Men han dog i samband med det. Det var något sånt där började.
Det var ingen fråga.
Nej. Men grejen var ju när jag skulle möta upp henne. Då var det inte hon som var där. Då var Jobro pendeltåget där. Vid 5-6 tiden som tur var. För hans brorsa var där. Han var ju beväpnad och det. Och började hota.
Varför han visste vad som hade hänt?
Ja, jag vet vilken ni är. Det är ni. Jag bara, hallå. Liksom, ta lugnt. Jag vet vilken ni är. Ni ska få se det jävlar. Så höll han på. Min jag dödade min bror. Jag bara, hallå. Jag har ingenting med det där att göra. Jag vill bara ge det här. Lägg av. Vilket jobbigt var det. Vet. Så jag bara gav den där. Så drog. Sen, ja, det var det jag kunde göra. Men, ja. Så var det med den grejen. Jag vet inte hur vi handlar på det där.
Jag skulle säga att jag gissar att det går under paraplyt av det här med skuldkänsla. Så också någonstans du hade...
Ja, men det var ju det. Ja. Jag ville liksom göra rätt för mig. Och jag mådde, det var ju det som när jag gjorde behandling. Du vet, på något sätt, när jag väl kom i kontakt med mig själv och kunde känna... Jag fattade intellektuellt att jag hade gjort fel. Men jag började liksom på något sätt känslomässigt äga... mina skuldkänslor. Och jag började verkligen känslomässigt fatta vad fan jag egentligen hade gjort. Mot liksom folk, men även gentemot samhället. Och det är skitdåligt. Och samtidigt så visste jag inte vad jag skulle göra med mitt liv. Jag hade ingen aning. Jag hade fan aldrig jobbat. Jag har jobbat 3 eller 4 år som dörrvakt. Men det var ju fan sån här fest. Jag höll på med kokain där och höll på. Jag hade aldrig haft någon längre jobb med så. Jag har aldrig jobbat. Ingen utbildning, ingenting.
Vad var det för ålder då?
35 bast. När jag gjorde min behandling. Nu är det 55, 20 år sedan. Och jag tänkte, vad fan ska jag göra? Men jag kommer ihåg, sen var det faktiskt så att jag satt här i behandlingen. Och så kom det bara, men vänta lite här nu. Vad fan, det här som jag har gjort förr. Och det som jag liksom skäms över. Och det som jag har massor med skuldkänslor kring. Jag kan ju vända på den steken. Det kan ju vara någonting som istället jag kan ha nytta av. Och det är det jag fortfarande har idag. Jag kan se det som min grundskola till det arbete jag gör idag.
Vad exakt är det i det? Förutom att man tänker att du har lättare kanske att nå människor för att du har din bakgrund. För att det finns någon form av ömsesidig, man förstår varandra. Men vad skulle du säga är erfarenheten du idag kan omvandla i det praktiska jobbet?
Alltså det du nämner själv, där är ju det viktigaste. Det är absolut det viktigaste. Jag vet ju själv hur det var för mig. Jag lyssnade inte på någon. Det var en jävla tur att det fanns framförallt 3 personer. Som jag knarkar med och har gjort affärer med. Som jag träffar på. Som liksom tog mig på mitt första möte. Och när jag liksom kunde se att de... Jag visste hur de hade varit förut. Alla hade ju också gått på hårs. Jag lyssnade inte på någon annan förutom dem. De andra dömde jag ut på något sätt. Även de som gick på möten. Så det är huvudnyckeln liksom. Jag brukar säga att jag har nyckeln till grabbarna. Jag var inte beredd att lyssna på någon som inte hade varit med själv. Så var det för mig. Framförallt i ett tidigt stadium av förändringsprocessen.
Vad är jobbigast i hela processen skulle du säga?
Jobbigast är ju att se sanningen om sig själv. Den sved ju liksom och gjorde ont. och vilken skada jag hade orsakat, framförallt de närmaste, mina föräldrar, min fru. Det var ju mycket, mycket värre än jag trodde. Min farsa sa ju till mig, han beskrev så här, min farsa, hur han ville i frid. Han dog för ungefär 1,5 år sedan. Han beskrev till mig så här: föreställ dig att det pågår ett krig, sa han. Jag bara, okej. Okay. Och du är en soldat i det här kriget. Du är i fronten. Det har pågått i 20 år. Varje gång telefonen har ringt här hemma så har jag trott, nu kommer beskedet att du är död. Det var så jävla stort när han liksom pratade så där. Tänkte många gånger har telefonen ringt egentligen. Och när han även började säga att han inte längre kunde umgås med liksom sina vänner, spela schack och spela kort, spela biljard och sånt där. På grund av mig. Jag fattade aldrig det. Han pallade inte längre ljuga om mig. Alltid när alla frågade hur är det med Micke, då sa han det är bra. Fast alla visste att det inte var det. Min fru stackars som liksom jag ljög för, jag var ju oärlig från början. Hon frågade mig, vad jobbar du med? Vad fan ska jag säga? Jag sa, jag kom på, jag är festfixare. Hon bara, va? Vad är det för yrke? För det var lite inne då på den tiden. 90-talet där. Jag var ju oärlig. Hon kom ju hit liksom, släppte allt. Blev gravid med mig och kom hit. Det hon träffade var liksom flummig heroinist. På Arlanda. Kan inte vara någon jävla lek. Det är väl det mest smärtsamma liksom, att det är det.
Efter att ha blivit dömd för diverse stölder fick Micke så kallad kontraktsvård och bodde då i 8 månader på behandlingshemmet Hatten. Det blev till slut vändpunkten och vägen ut ur kriminalitet och bort från missbruk. Idag använder sig Micke av sina erfarenheter och hjälper andra på samma sätt han själv blev hjälpt. Och på samma behandlingshem, Hatten.
En av de största vinsterna för mig av att tillfrisna, det var att jag kunde se mina föräldrar i ögonen. På riktigt, efter 20 år. Det hade inte jag gjort även långt innan heroinet. Även när jag började hålla på med... Jag var ju även fotbollshuligan när jag var 18-19 bast. Från då egentligen. Även när jag började röka första brajan liksom, när jag var 15-16. Där började det här med att man inte pallade sig med ögonen.
När började de våga tro på det?
Vill du höra den berättelsen? Mm. Så här var det när det gällde min farsa i varje fall. I början var det jävligt viktigt... för mig att vet, man går på de här mötena får man så medaljer för drogfri tid. Jag kommer ihåg 30 dagar liksom. Du vet, man fick en så här, ja, men så bricka. Det var så här, wow, för mig var det otroligt. Jag kunde inte drogfri 3 dagar, 30 dagar, 60 dagar, 90 dagar, halvår. Det var liksom ett år. Jag kommer ihåg, då hade de så här stort enda möte på Mariahissen. Då kom folk dit och hämtade brickor, kanske ett par hundra pers där. Jag kommer ihåg, tog med mig hela familjen. Jag ska hämta 1 års bricka. Liksom. Hur stort som helst.
Det blev ingen student, men det blev en bricka.
Det blev en bricka, ingen student. I varje fall. Sen började jag närma mig 2 år. Då började jag tänka lite om här barnen. Vad fan ska jag ha en jävla medalj för att liksom dra för tid? Började jag tänka, liksom. Varför ska jag liksom ha klapp för någonting som jag borde gjort för länge sedan? Sen ska jag gå och lägga mig. Sen tänkte jag, okej, imorgon bitti när jag vaknar har jag 2 års drogfrihet. Undrar hur det kommer kännas, tänkte jag. Somna. Vakna. Ah, jag har 2 år. Vad känner jag? Nej. Precis som igår. Det är ingenting. Skit i det där liksom. Gick och jobba. Kommer hem. Så jag ser min fru har gjort ordning lite sådär. Kek och så sallad. Så jag bara spelar ju dum. Jaha, vad är det här liksom? Är det någon speciell dag idag ungefär liksom? Hon bara, då, jävla idiot. Det är fan. Det är 2 års drogfrihet idag. Jag bara, vad är det idag ungefär liksom? Och så säger hon så här till mig. Hörru, jag pratade med din pappa precis. Vet du vad han sa till mig? Jag bara, nej. Att den här dagen och den dagen du föddes är de 2 största dagarna i hans liv. Och så kommer du hem med den här attityden. Sen har jag snackat med farsan. Så det var ju så att han hade inte sagt det till mig, men han hade sagt för sig själv. Om min son killar 2 år, då kan jag börja lita på honom igen. Och jag tror på honom. Och jag bara, det var jättestort. Och då hade jag låtit tänka, fan shit, det här har gått i 2 år. För det senaste året och trott att allt var lugnt. Det har inte varit tydligen. Det som jag också gjorde i kris, förutom att föreläste, det var att starta ett fotbollslag. Kris IF, eller jag var en av dem, men jag är väldigt drivande i det kan jag säga. Det är nästan envåldshärskare i det. Tydeställdhet i det där fotbollslaget.
Kom serben fram?
Ja, och kanske. Jag vet inte, men det var så det var. Och jag kommer ihåg Jag hade ju en liten dröm att bli fotbollstränare någon gång i tiden. Ja, så då var det liksom kriminella som var samhälleliga fotbollslag. Och det var, där var det ett problem. Det var, laget var ju till för de som hade liksom gått in i det här drogfria livet och liksom kommit ur det andra. I alla fall på väg. Men sen var det också även någon form av uppsökande verksamhet. Jag hade som krav att okej, det är det här som gäller. Om ni ska vara här, jag skit vad ni gör där ute. Om ni ska vara här, ni får fan vara drogfria. Ni får lägga bort era kriminella värderingar, bla bla bla. Det var en svår uppgift. Jag kan tänka så bakåt när jag kollar. Jag höll ju på med det i 9 bass med det laget. Alltså. Jag har ju hållit på med fotboll själv i Jobro, med jugoslaviska laget i Jobro. Så jag kände ju massa med fotbollsspelare. Vi behövde ju få in fotbollsspelare för att inte torska matcherna. Men det var ju några där som inte liksom hade ens det här problemet. Är du med? Så de fick ju vara med ändå.
Som inte hade vilket
problem? Nej, de hade inte något problem med kriminalitet och droger. Men i varje fall, men då var det några som började hänga som liksom... på den tiden var det några som var ganska högt uppsatta i den kriminella världen i Stockholm.
Från Jobro?
Från Jobro, ja. Och jag visste ju om liksom... Jaha, nu kom de grabbarna. Okej. Alla visste inte vilka det här var. Framförallt en kille visste inte vem den ena var. Och det var en situation där på. Det var inom historien. Det kan bli ganska intensivt. Så de rök ihop. Jag misstänkte. Jag var rätt hundra på att han som kriminell hade en puffra på sig.
Inte när han spelade fotboll.
Nej, inte när han spelade, men i jackan. Samtidigt så liksom när jag såg att det här skedde. Då var det andra som klev i och avbröt det. Och den andra killen var ganska stark, den här som inte var kriminell. Så han visste inte vem det här var på det sättet. Som tur var så förstod jag det här. Jag var redan nästan framme vid jackan när han kom till jackan.
Inte för att det var ett naturligt beteende, utan för att han var den typen.
Jag misstänkte starkt att han skulle dra fram puffratet. Alla var nöjda för honom. Men det var inget. För jag var där i tid, kan jag säga. Och lyckades stoppa det här.
Han hade tänkt göra det annars.
Jag vet inte vad han hade tänkt göra. Jag förmodligen inte. Jag hoppas inte. Jag tror inte han gör så bäng. Så snäck. Jag vet inte. Men jag vill inte att liksom, direkt debatten skulle synas att den fanns. Det skulle förstöra jättemycket för de andra. Dels har tagit ett avstånd från det livet. Och liksom. Kommer inte våga gå och träna fan. Folk som beväpnade på träningen. Kriminellas revansch i samhällets träning. Jag bara, wow, det var det värsta grejen det här. Och jag tänkte att... Ja, träningen avbröts och liksom, den här killen var ju rädd. Han kom aldrig mer, den här killen. Men, nu var det ju det här liksom att det här uppdagades. Och det här kunde ju inte hålla hemlig inför liksom kris. Vi var uppbyggt på hederlighet och du vet. Så jag var ju tvungen liksom... Då säger någon där på ledningen... Nej, du får ju stänga av den där killen. Jag bara, stänga av han. Jag tänkte, okej. Det här är en kille som jag känt sedan han var liten. Och jag vet ju liksom, okej, då ska jag gå till Leila där i Jobro.
Pizzerian.
Ja, jag ska gå dit och styrta upp ett möte. Nu ska jag gå dit. Alltså det var ju mitt gamla ställe där. Och nu var det hans, bokstavligen också.
Men du kände oro då?
Ja, men det kändes ju obehagligt. Nu ska jag gå dit helt naken liksom. Och bara säga, hallå.
Är det för att du då hade lämnat den världen?
Jag hade lämnat den världen. Jag visste vilken värld det var. Förmodligen även mer våldsam än, alltså förmodligen, ja, den var ju, det visade sig att den var lite mer våldsam. Ja, lite mer. Det var liksom obehagligt att gå dit helt enkelt och säga till honom, tyvärr du får inte vara med nu, du är avstängd.
Det sätter ju ändå ribban med tanke på att alla visste då vem du var. Ändå.
Innan jag, där, ja, det området visste alla vem jag var i Jobro. Så det satt ju där liksom, det var ju jag som tur var inte bara han, det var ju fler som satt.
Berätta, du går in i pizzerian.
Jag går in och tjena, han bara...
Hur ser det ut då? Hur många är det som sitter och gör?
Det var 6 personer som satt vid det ena bordet här direkt sen. Man kom in, så satt jag där.
Och ni hade bestämt möte, så de väntade
på dig? Vi ska ha ett möte om det som har hänt. Att du drog en puffra på träning och du vet vad det här är för något, sådär. Alltså jag var inte så hård i tonen, utan jag sa, du drog en puffra, det är inte okej, vi måste snacka om det, vi måste få ett möte. Det var väl inte så många som sa till de där grabbarna vad de skulle göra. Men de har ju känt mig sedan de var lite små. Så jag tänkte, det är nog rätt lugnt. Men ändå var jag, fan vet jag, kanske flippar ut. Men jag sa inte han, liksom, tyvärr du kan inte komma och träna någon mer.
Hur hade du tänkt att du skulle formulera det? Eller så var det bra
jag kommer inte ihåg att formulera mig, men det var ju något åt det hållet. Vet. Jag la ju upp det så här, du vet ju vad det här är för organisation. Och liksom, du vet, jag har ett ansvar och bla bla. Tyvärr så måste jag meddela att du är avstängd. Och det känns ju jävligt jobbigt att komma hit och säga det till dig. Men... Alltså det är det som gäller. Han tog det. Det var inget idrant. Han blev förstås så.
Det är 2 saker som är sjuka i det.
Ja.
Det är ju dels att du med din erfarenhet och bakgrund går till det mötet och känner så. På ett sätt. För att du ändå är ett namn. Men du också kan man tänka sig då att det har ju med att du kanske vet vad det kan innebära. Nummer två, det är att du tidigare berättade om att de äldre, man har alltid respekterat de äldre. Här går du dit till det här mötet med en kille som är hur mycket, många år yngre?
Han är väl en 12-13 år yngre.
Ja.
Eller var.
Var, och känner istället respekt. Alltså förstår du?
Jo, men jag tror att han respekterade mig också.
Ja, men du förstår vad jag menar. Hade det inte hänt för dig? Alltså var det också någon form av...
Jag tror inte, det där tänkte jag inte ens på.
Nej, men nu när vi pratar om det.
Nu när du nämner det, men... Ja, jag vet inte om det är samma grej. Ja, det, på det, sätt och vis kan det vara det. Men visst, jag tänkte inte de banorna. Men det har nog med det att göra att han respekterade att jag var äldre än honom. Och att jag liksom ändå... Ja.
Jag tänker också att det har med kriminaliteten i stort lite grann att göra. Det är inte regler som gäller idag som gäller.
Det verkar inte vara så, jag vet inte. Det verkar vara lite väl nu.
Vad känner du när du går därifrån och lämnar dig bakom dig?
Det känns skitskönt att det var någon gitter.
Ja, det förstår jag. Men jag menar, där var du inne och nosade på den gamla världen och sen går du ut och tar frisk luft igen.
Ja, men så var det. Och jag var ju där i början av drogfriheten och mötte upp. Jag kommer ihåg, på den tiden var det ju liksom serbiska landslaget spela fotbollskval och sånt. Och då var det en polare som hade en pizzeria där. Och han hade sån här parambola och det. Så det var bara där man kunde se matchen. Men jag kom, när jag kom dit och alla bara... Och du vet, alla nästan rökte braj. Och så började de hålla på och smussla. Bara, för jag var där. Jag sa, snälla grabbar, fan. Jag vet ju att ni röker braj här bakom. Vad fan är det med? Ni vet ju, jag är fan... Liksom... Kom igen, sluta smyga. Det blir bara pinsamt för mig. Vad fan, jag känner inte ovälkommen. Rök ni jävla joint, skit vill jag i. Det var ju det som hände liksom med tiden, att man gled ifrån varandra. De var inte intresserade av att vara med mig. Jag var ju drogfri, visade sig. Sen visade det sig att många av dem som man trodde var sina polare. På annan nivå trodde man. Visade sig att det inte riktigt var så. Det är egentligen det huvudsakliga gemensamma man hade, var ju drogerna.
Om du förr var drogerna som fick dig att funka eller hitta någon form av glädje, vad är, skulle du säga att det är idag?
Hitta någon form av glädje, alltså ja, det framförallt är det förstås att jag är tacksam att jag är närvarande i mina barns process och att jag har förmånen, måste jag säga, att de kommer till mig med intima grejer. Det är stort. Jag har ju två döttrar. Det är häftigt. Sen är det ju häftigt att se när folk tillfrisknar här. Att man får följa och vara med i det. Jag vet inte, det är en fråga som jag kan prata länge om.
Det fanns jag.
Men, att jag har fattat att ansvar är frihet. Det trodde jag var tvärtom förut. Jag trodde att jag var tvungen att känna mig fri för att kunna ta ansvar. Det är tvärtom.
Om det tog två år för pappa att känna någon form av lugnet, hur lång tid skulle du säga för dig själv tog det, eller har det tagit, att känna att det är gammalt? Det är
home free.
Ja, lite så.
Det är ju så här att man är aldrig home free. Man måste fortsätta att kolla inåt och göra sin egen inventering och se till att man inte hamnar i det här gamla tankesättet. Jag brukar ju också märka på grabbarna att de liksom, man går in i det här gamla tänket innan man återfaller. Så det är det viktigaste av allt. Att jag måste hela tiden tänka på att det här är en färskvara. Drogfriheten och tillfrisknandet är en färskvara som jag måste ta hand om. Om jag inte gör det så kommer jag tillbaks. Jag är inte rädd. Så är det. Jag är inte rädd för något.
Du känner aldrig en oro längre? Men
nej, inte när det är droger och sånt.
Liksom. Nej, men du halkar tillbaks på något
nej,
sätt.
Nej.
Det är sällan man kan tänka sig att en serb är rädd. Men lika sällan kan man tänka sig att en serb fnittrar.
Jag vet inte vilka serber du har träffat.
Jag lutar mig ofta mot en fördom.
Ja, jag vet inte.
Men varför är det så att alla serber, alla säger, ser så jävla arga ut?
Jag vet faktiskt inte. Det är ingen, jag har inte tänkt
det.
Jag tror att... Jag vet inte, jag har sån, jag blir alltid stoppad i tullen. Eller så i gränserna. Min fru säger alltid när man åker med dig så ska du stanna och så kolla dig och hålla på. Sånt ansikte, fan vet jag. Jag vet inte varför.
Ja, du ser ut som du vill döda dem.
Jag vet inte. Men jag har ingen aning. Det är en jättesvår fråga. Det är kanske bara för att jag har krigat så många år.
Så kan det vara.
Att jag har varit i krig med turkarna bara där i 500 år.
Men vi får hoppas att det slipper det också.
Ja, det får
vi. Mikael, tack för din tid.
Tack.
Tjena, Alexej här. Det är jag som klipper och skruvar ljud i den här podden. Jag tänkte bara säga att Geirs och Cyril Hellmans nya bok Sveriges finaste adress finns nu i bokhandeln på nätet och även som ljudbok inläst av Mange Schmidt hos alla streamingtjänster. Och som uppmärksammat startar vi nu podden Sveriges finaste adress. Den leds av Mange Schmidt och gäster som Miss Inga, Wille Crawford som diskuterar olika teman i boken. I första avsnittet pratas det om bastuklubbar och gangsterbögar och Mange läser ett stycke ur boken. Så gå in och sök nu efter Sveriges finaste adress på Acast, Podcaster, Spotify eller ja, vad du nu hittar podden någonstans. Ha det bäst. Puss.
Har du jobbat den där?
Nej.
Skålade han ganska gott.
Det jag kallar odramatiskt i det här läget, det är ju att man bryter en
köpa sönder ansiktet på mig själv. Mm.
Absolut.
Skulle någon gå över gränsen så får
om du stjäl denna Ferrari så får du 1 miljon.
Absolut inte.
Det var väl tredje gången jag hade smashat det istället.
Står med revolver under huvudkudden.
Fuck den då, då kör jag mitt växel.
Jag sopar på honom utav helvete.
Du bor i min trappa, jag ska kriga med dig.
Gud, vilken svår fråga.
Ganska bra fråga.
Det var skitbra.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.